Fail väntade en kort stund efter det att Perrin gått innan hon sa åt tjänarna att hon och de andra skulle klara sig själva. Meglin var så upptagen med att stirra på Alliandry att Lini fick rycka henne i armen för att få fart på henne. Det där fick Fail ta itu med senare. Hon ställde ifrån sig bägaren och följde de tre kvinnorna till utgången som för att skynda på dem, men där stannade hon upp. Perrin och Galin var på väg bort bland träden med långa kliv. Bra. Större delen av Cha Fail hukade inte långt från tältet. Hon fångade Perrins blick och gjorde en gest med handen framför midjan så att ingen av dem i tältet såg. En snabb cirkelrörelse följd av en knuten näve. Omedelbart bröts klungan av Tyrenier och Arhanier upp i grupper om två eller tre som började sprida ut sig över området. Cha Fails handsignaler var långt mindre sofistikerade än spjutjungfrunas teckenspråk, men de tjänade sitt syfte. Strax var tältet omringat av hennes vasaller som synbarligen slumpvis satt här och där och småpratade eller lekte snörlekar. Ingen skulle komma närmare än 20 steg från tältet utan att hon först blev förvarnad. Det som bekymrade henne mest var Perrin. Så snart Alliandry visade sig i egen hög person hade Fail berett sig på någonting omvälvande, om än inte just det som skedde. Men Perrin hade blivit verkligt skakad av drottningens ed. Om han fick för sig att komma tillbaka och göra ett nytt försök att få Alliandry att känna sig bättre till mods med sitt beslut. Och han tänkte med hjärtat när han borde använda huvudet. Och med huvudet när han borde använda hjärtat. Tanken fick henne att känna ett nålstick av skuld. Besynnerliga tjänare du har hittat vid vägkanten, sa Berylane med låtsad medkännande ton vid hennes sida. Fail spratt till. Hon hade inte hört hur kvinnan närmat sig. Lini och de andra var på väg mot kärrorna. Lini höttande åt Meglin med ett förmanande finger och Berylane vände blicken från Fail till dem. Hon talade med låg röst, men den retsamma tonen fanns kvar. Den äldsta verkar i varje fall veta sina plikter istället för att bara ha hört talas om dem. Men Anura säger att den yngsta är en vildbrukare. Mycket svag enligt Anura, närmast försumbar i det avseendet. Men vildbrukare vållar alltid bekymmer. De andra kommer att skvallra om henne om de vet om det. Och förr eller senare kommer hon att rymma. Det gör alltid vildbrukare, vad jag har hört. Så går det när man samlar på sig tjänare som bortsprungna hundar. De duger utmärkt åt mig, svarade Fail avmätt. Inte desto mindre måste hon ta sig en ordentlig pratstund med Lini. Så Meglin var vildbrukare. Det kunde komma till användning hur svag hon än må vara. Jag har alltid ansett att du passar för att anställa tjänare. Berylane blinkade, osäker på vad hon menade, och Fail undvek nogsamt att visa hur belåten hon blev. Hon vände sig bort och sa, Anura, skulle du vilja sätta upp en skyddsformel mot avlyssning? Det verkade föga troligt att Sheonid eller Mashuri skulle få tillfälle att tjuvlyssna med kraftens hjälp. Hon väntade fortfarande på den explosion som skulle komma när Perrin fick veta hur strama tyglar de visa höll de båda ACD-erna i. Men det var möjligt att de visa själva hade lärt sig hur man gjorde. Fail var övertygad om att Edara och de andra kramade ur Sheonid och Mashuri varje droppe kunskap de kunde komma åt. Det skallrade svagt om pärlorna i den grå systerns flätor när hon nickade. Det är gjort, ers nåd Fail, sa hon. Vilket fick Berylanes läppar att smalna, synnerligen tillfredsställande. Att hon haft fräckheten att presentera drottningen för Perrin i Fails eget tält. Hon förtjänade värre än att någon gick mellan henne och hennes rådgivare, men likväl var det angenämt. Men barnsligt, det fick Fail erkänna. Hon borde koncentrera sig på det hon hade framför sig. Hon var nära att förargat bita sig i läppen. Hon tvivlade inte på sin makes kärlek, Men hon kunde inte behandla Berylane som kvinnan förtjänade, vilket allt för ofta tvingade henne att mot sin vilja spela ett spel där Perrin var spelbrädet. Och det pris som segraren skulle vinna, det trodde i varje fall Berylane. Om bara inte Perrin ibland hade uppträtt som om han skulle kunna vara det. Hon sköt beslutsamt bort dessa tankar ur huvudet. Nu var det dags att utföra en hustrus arbete, den praktiska delen. Alliandry kastade en tankfull blick på Anora när hon hörde att en skyddsformel nämndes. Hon insåg säkert att det innebar ett allvarligt samtal, men det hon sa var: "Er make är en respektingivande man, Ers Nådfejl. Jag menar inget illa när jag säger att hans burdusa framtoning döljer en skarp hjärna. Med Amardicia som granne är vi tvungna att spela Dej Jamar här i Gelden. Men jag tror inte att någon tidigare har tvingat mig till ett beslut så snabbt och förslaget som först Ibarra. Antydan om ett hot här, ett rynkat ögonbryn där, en mycket respektingivande man." Den här gången fick Fail verkligen anstränga sig för att dölja sitt leende. Dessa sydlänningar satte stort värde på husens spel och hon trodde inte att Alliandry skulle uppskatta att få veta att Perrin helt enkelt sa vad han menade, ibland lite väl öppet, medan folk med baksluga tankar såg beräkning i hans ärlighet. "Han har tillbringat en tid i Carhain", sa hon. Så fick Alliandry tolka det hur hon ville. "Vi kan tala fritt här, innanför Anora Sedes skyddsformel. Det är tydligt att ni inte vill återvända till Bertal ännu. Räcker inte er er till Perrin och hans till er för att binda honom till er?" Här i södern fanns det en del besynliga uppfattningar om vad länsplikten egentligen innebar. Berylane tog tyst plats till höger om Fail och strax gjorde Anora likadant på vänster sida så att Alliandry kom att stå inför alla tre. Fail blev överraskad över att Eichedén fogade sig i hennes plan utan att veta vad den gick ut på. Utan tvivel hade Anora sina egna skäl och Fail skulle ha gett mycket för att få veta vilka de var. Men däremot förvånade det henne inte att Berylane gjorde det. Det skulle räcka med några hånfulla ord för att förstöra allt sammans. Särskilt om det gällde Perrins skicklighet i det stora spelet. Men hon var säker på att de inte skulle komma. På ett sätt gjorde det henne irriterad. En gång i tiden hade hon föraktat Berylane. Hon hatade henne fortfarande djupt och hett. Men föraktet hade förbytts i en motvillig respekt. Kvinnan visste när deras lek måste träda åt sidan. Om det inte varit för Perrin trodde Fail att hon rent av skulle ha kunnat tycka om henne. För att utplåna denna motbjudande tanke föreställde hon sig helt hastigt att hon rakade av Berylane allt håret. Hon var en lösaktig slinka. Men det kunde Fail inte tillåta sig att tänka på nu. Alliandry studerade de tre kvinnorna framför sig i tur och ordning men visade inga tecken på nervositet. Hon tog upp bägaren igen, läppjade på vinbålen och tog till orda med pauser för små suckar och vemodiga leenden som om orden inte var så viktiga som de lät. "Naturligtvis tänker jag hålla min ed, men ni måste förstå att jag hade hoppats på mer. Så snart er make ger sig av är jag i samma position som förut. Kanske ännu värre tills dess att det kommer någon påtaglig hjälp från hans nåd draken, må ljuset välsigna hans namn. Profeten kan lägga Bertel, eller kanske till och med Gehenna i ruiner, precis som han gjorde med Chimera, utan att jag kan stoppa honom. Och om han på något sätt skulle få vetskap om min ed. Han säger att han har kommit för att visa oss hur vi ska tjäna hans nåd draken under ljuset. Men det är han som visar hur det ska ske och jag tror inte att han uppskattar om någon finner ett annat sätt." "Det är bra att ni tänker hålla er ed", sa Fail torrt. "Om ni önskar mer av min make borde ni kanske också göra mer. Ni borde kanske följa med när han drar söderut för att möta profeten. Självfallet vill ni ha med er egen livvakt. Men jag skulle föreslå att ni inte tar med er fler soldater än hennes nåd Berylane. Ska vi sätta oss? Hon slog sig ner på stolen där Perrin hade suttit, tecknade åt Berylane och Anora att sätta sig på varsin sida om henne och visade först därefter på en annan stol åt Alliandry. Drottningen satte sig sakta, storökt stirrande på Fail. Hon var inte nervös utan förbluffad. Varför i ljusets namn skulle jag göra det, utbrast hon. Ers nåd Fail. Ljusets söner griper alla tänkbara ursäkter för att trappa upp sina skövlingar i Galdan och kung Aelron kanske bestämmer sig för att skicka hären norrut. Det är omöjligt. Er länsherres hustru begär det av er, Alliandry, sa Fail bestämt. Det verkade omöjligt att Alliandrys ögon skulle kunna bli ännu större, men det blev de. Hon vände blicken mot Anora, men möttes endast av orubbligt Eishidé-lugn. Naturligtvis, sa hon efter en liten stund. Hennes röst var ihålig. Hon svalde och tillade. Naturligtvis ska jag göra vad ni ber om, ers nåd. Fail dolde sin lättnad med en nådig nick. Hon hade väntat sig att Alliandry skulle vara motsträvig. Att Alliandry kunde svära någon trohet utan att inse vad det innebar. Att hon ansåg det nödvändigt att säga att hon skulle hålla sin ed hade endast styrkt Fail i hennes tro att de inte kunde lämna kvar kvinnan här. Av allt att döma hade Alliandrys sätt att handskas med Mashima varit att ge efter för honom. Visserligen sakta, utan att ha mycket annat val och endast när hon måste. Men underkastelse kunde förvandlas till en vana. Om hon varit tillbaka i Birtle utan att någon påtaglig förändring hade inträffat, hur länge skulle det då ha dröjt innan hon bestämde sig för att gardera sig genom att sända en varning till Mashima? Hon hade fått känna på tyngden av sin ed. Nu kunde Fail lätta på bördan. Det gläder mig att ni följer med oss, sa hon med varm ton. Och det gjorde det verkligen. Min make glömmer inte de som tjänar honom väl. Ett sätt att göra detta vore att skriva till landets adelshus och tala om att en man har hissat Manetharens fana i södra Galdan. Berylane knyckte förvånat på nacken och Anora gick så långt som att blinka. Ers nåd, sa Alliandry upprakt. Hälften av dem kommer att skicka bud till profeten så snart de får mitt brev. De är livrädda för honom och ljuset alena vet vad han kan göra. Just det svar Fail hade hoppats på. Vilket är anledningen till att ni ska skriva till honom också och säga att ni har samlat en del soldater för att personligen ta itu med denne uppviglare. Hans nåd drakens profet är trots allt en alltför viktig person för att behöva ägna sin uppmärksamhet åt någonting så obetydligt. Utmärkt, mumlade Anora. Ingen kommer att veta vem som är vem. Berylane lät höra ett uppskattande skratt bränna henne. Ers nåd, andades Alliandry. Jag har redan sagt att hans nåd Perrin är respektingivande. Får jag tillägga att hans hustru är precis lika respektingivande. Fail försökte låta bli att sola sig allt för mycket i berömmet. Nu måste hon skicka bud till sina utsända i Birtle. Det grämde henne på sätt och vis. Det skulle ha blivit minst sagt svårt att förklara för Perrin. Men inte ens han skulle ha kunnat hålla sitt humör i schack om hon hade kidnappat drottningen av Galdan. De flesta av Vingardets soldater verkade vara samlade i lägrets utkant där de stod kring 10 av sina egna som satt till häst. Frånvaron av lansar vittnade om att ryttarna var spejare. Männen som stod omkring dem trängdes och knuffades för att komma närmare. Perrin tyckte att han hörde åskmuller igen, inte lika avlägset den här gången, men det nådde knappt hans medvetande. Just när han gjorde sig redo att armbåga sig in genom trängseln röt Galin. Bered väg era skabbiga hundar. Ansikten vändes mot dem och män tryckte sig åt sidan så att en smal gång öppnades genom massan. Perrin undrade vad som skulle hända om han kallade tjuvflodsmännen för skabbiga hundar. Förmodligen skulle han få en rejäl smäll för besväret. Det kunde vara värt ett försök. Inne bland spejarna stod Norell och de andra officerarna. Det gjorde även 7 män till fots med bakbundna händer och ledlinor om halsarna. Allesammans med uppdragna axlar, trampande fötter och miner som kunde tyda på trots eller rädsla eller båda dera. Deras kläder var stela av ingrodd smuts, även om vissa av dem hade varit eleganta en gång i tiden. Märkligt nog stod en stark lukt av bränt trä kring dem. För den delen var en del av de beridna soldaterna sotiga i ansiktet. Och en eller två skötte om vad som verkade vara brännskador. Aram stod och betraktade fångarna med tämligen bister min. Galeen ställde sig bredbent med händerna i sidorna och blängde lika bra med sitt enda öga som de flesta nätt och jämnt klarade med 2. Vad har hänt? Frågade han uppfordrande. Mina spejare ska samla upplysningar, inte trashankar. Jag låter Ortiz avlägga rapport i snåd, sa Norell. Han var med. Gruppchef Ortiz. En medelålders soldat svängde sig ur sadeln och bugade med sin behandskade hand mot hjärtat. Hans hjälm var osmyckad utan vare sig plymer eller de vingar som var präglade på sidorna av officerarnas hjälmar. Under hjälmens brätte syntes ett rött brännmärke på hans ansikte. På andra kinden hade han ett ärr som drog upp mungipan. Ersnod Galeen, Ersnod Ibarra, sa han med skrovlig röst. Vi råkade på de här kålrotsätarna knappt 3 rastmil västerut. De var i färd med att bränna upp en gård med folket kvar inomhus. En kvinna försökte ta sig ut genom fönstret och då var det en av det här anhanget som slog in skallen på henne. Vi visste ju vad först Ibarra tycker om sånt, så vi satte stopp för det. Vi kom för sent för att kunna rädda någon, men vi fick fatt på de här 7. Resten kom undan. Folk är ofta frestade att halka tillbaka in i skuggan, sa plötsligt en av fångarna. De måste bli påminda om priset för det. Det var en lång, smal man med förnäm hållning som talade med mjuk, väl artikulerad stämma. Men hans rock var lika lortig som de andras och det verkade vara ett par 3 dagar sedan han hade rakat sig senast. Profeten verkade inte anse att man skulle öda tid på sånt som att raka sig eller tvätta sig. Trots att mannen var bakbunden och hade ett rep om halsen stirrade han på sina tillfångatagare utan minsta antydan till fruktan. Han utstrålade idel överlägset trots. Era soldater imponerar inte på mig, sa han. Hans nåd drakens profet har krossat betydligt större härar än er lilla spillra. Ni kanske dödar oss, men vi kommer att bli hämnade när profeten låter ert blod flöda över marken. Ingen av er kommer att överleva oss länge. Han ska segra i eld och i blod. De sista orden uttalade han med nästan sjungande ton. Hans rygg var rak som en eldgaffel. Ett mummel hördes från soldaterna runt omkring. De visste mycket väl att Mashima hade förintat större härar än deras. Häng dem, sa Perrin. Återigen hörde han åskan. Eftersom det var han som hade gett orden tvingade han sig själv att se på. Trots det oroliga mumlet trodde det ingen brist på beredvilliga händer. Några av fångarna började gråta när soldaterna kastade deras ledlinor över en trädgren. En man som en gång varit fet och vars hud nu hängde i tunga väck skrek att han ångrade sig, att han skulle tjäna vilken herre de än ville. En skallig karl som såg lika hård förut som Langwin tjöt och slingrade sig tills snaran högg av hans rop. Det var bara mannen med den mjuka rösten som varken skrek eller sparkade ens när Saran drogs åt om hans hals. Ända in i slutet glodde han lika trotsigt på dem. Det var åtminstone en av dem som visste hur man dör, morrade Galeen när den sista av kropparna slutade sprattla. Han blängde upp mot männen som nu prydde trädgrenarna som om han var besviken över att de inte hade kämpat emot mer. Om de där människorna tjänade skuggan, började Aram, men tvekade innan han fortsatte. Förlåt mig först, Perrin. Men kommer hans nåd draken att godkänna det här? Perrin spratt till och stirrade bestört på honom. Ljus, Aaron. Du hörde själv vad de gjorde. Rand skulle ha lagt snarorna om deras halsar personligen. Det trodde han i varje fall. Hoppades att han skulle ha gjort det. Rand var fast besluten att föra samman världens riken innan sista striden, kosta vad det kosta ville. Soldaterna vände tvärt blickarna mot himlen vid en åskknall som var tillräckligt hög för att alla skulle höra. Det kom en till, närmare, sen ännu en. De följdes av en vindpust som blåste till och dog ut, men sen tilltog i styrka och slet i Perrins rock, en åt ena hållet, en andra. Blixtar förgrenade sig över den klara blå himlen. I Meinerlägret gnäggade hästarna och försökte slita sig från tjuderlinorna. Gång på gång mullrade åskan som ackompanjemang till blixtarnas silverblå slingrande ormar. Och under den brännande solen började det regna. Tunga, glesa droppar som fick dammet att stå upp i små fontäner när de träffade marken. Perrin torkade en droppe från kinden och stirrade förbluffad på sina fuktiga fingrar. Ett par ögonblick senare var stormen förbi, drog vidare mot öster. Den törstiga marken slukade regndropparna som hade fallit. Solen brann lika skoningslöst som innan, och det enda som vittnade om att någonting hade hänt var ett avtagande muller och bleknande ljussken i himlen. Soldaterna tittade osäkert på varandra. Galin släppte med uppenbar ansträngning greppet om sitt svärdfäste. Detta kan inte vara den svartes verk, sa Aram och ryckte till. Ingen hade någonsin sett en naturlig storm som liknade den här. Det betyder att vädret håller på att förändras. Inte sant, först Perrin? Vädret kommer att bli som det ska igen. Perrin öppnade munnen för att säga åt mannen att inte kalla honom för första, men stängde den igen med en suck. Jag vet inte, sa han. Vad var det Gaul hade sagt? Allting förändras, Aram. Han hade bara inte trott att han själv också skulle bli tvungen att förändras.